Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du lyssnar på Laxton-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson.
Och jag heter Niklas Laksonen.
Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam. Laxton Ghost Sweden. Välkommen till Laxton-podden Spökjakt på riktigt. Och ja, nu sitter vi här igen i våran studio och spelar in ytterligare ett avsnitt.
Ja, vi har gått igenom otroligt mycket frågor, höll jag på att säga. Men det är vi som ställde frågan, vi fick mycket, mycket svar. Och alltså det var vad vi ska prata om egentligen i den här podden.
Ja, precis.
Vad folk ville höra eller vad de ville veta lite grann. Och det vi kom fram till är ju att vi har nog inte pratat så mycket om våran bakgrund och privatliv kanske.
Nej, precis. Vi delar med oss lite grann mer av ja, men hur var som barn kanske. Vissa blev veta, ja, men hur var ni under högstadietiden? Vad har ni gjort för pinsamma saker? Var det mycket parties, ja, fester?
Asså.
Ja, alltså det är mycket sådana frågor. Så vi får väl ta en sån podd idag och prata lite allmänt om ja, men hur var nu var liten, vad hände? Ja, hur var vi helt enkelt?
Jaha, Tony. Hur var du som barn? Nej, men så här är det. Vi har levt många månvarv, vill jag på säga. Nu är det djupt här.
Vi har haft många liv.
Ja, det, säkert. Utan att vi vet om det, tror jag.
Ja, ja, så tänker du.
Det kan man ju, bara ta det lite snabbt också, det här med många liv. Är det så att när man föds, föds man med en talang eller föds man med en inlärd uppgift som man har lärt sig i tidigare liv? Förstår du vad jag menar?
Ja, vi tog upp det faktiskt, det ämnet i tidigare avsnitt där.
Ja.
Om vad händer när vi dör och vad vi tror händer sen och vad som kommer efter. Och ja, men det hade vi ju lite olika teorier just kring den saken.
Precis.
Men ja, så kan det mycket väl vara att man föds med en talang. Och det är frågan, vad i helsike har vi för talang?
Nej, det var det jag tänkte komma fram till. Vi är helt talanglösa.
Nej, jag tror alla har väl någonting man är bra på, oavsett vad det är. Någonting ja. Är det som alla har, så det tror jag.
Ja, det, precis, och det upptäcker man ju förr eller senare.
Ja.
Man kanske tror att man jag kan inte göra någonting, men man är alltid bra på någonting.
Mm.
Och vad var du bra på när du var liten? Förutom att gå omkring och skrika?
Ja, förutom att gå omkring och skrika. Skrika gjorde väl, jag var ju väldigt lugn som barn.
Herregud, det var ett jävla liv på dig.
Ja, hur vet du det?
Jag kommer ihåg när du sprang med en napp i munnen och blöja.
Som barn, hur var jag som barn? Ja, då ska jag försöka tänka efter. Det är svårt att säga egentligen hur man var som barn. Men jag tror att jag var... Borde du veta? Jag måste ha varit ganska lugn som barn.
Du sa ju precis. Du var en jobbig jävel.
Nej, det tror jag inte.
Nej. Vad ska man säga egentligen hur du var? Du umgicks ju ganska mycket med äldre egentligen.
Ja, med banshees alltså.
Ja, du var ju på...
PRO-träffarna och gick omkring som femåring.
Och du på bulla. Nej, det var inte. Men du menar mina kompisar. De gick ju med mina kompisar. Jag är ju äldre, så... Men sen var det mycket ute i stugan här för mig och med mormor och morfar.
Ja, det var det också.
Sen stack du iväg och fiska med mina kompisar.
Ja, det gjorde jag också.
Ja, när inte jag hade tid.
Nej. Nej, men det är ju ett intresse som jag hade. Klart, du hade kanske inte fiskeintresse riktigt från början heller.
Jag var mer för att åka skateboard.
Ja, det är också i och för sig.
Spela basket, åka skateboard, innebandy och såna här saker. Inlines gjorde jag också.
Ja, men jag körde ju mycket, alltså jag spelade handboll i väldigt många år uppe i Kiruna. Så det var ett jätteintresse, men samtidigt var fisken ett stort intresse. Så jag passade på att fiska väldigt mycket. Bland annat med han som utvecklade tillsammans med dig våran PMB.
Jajamän.
Så då var vi mycket, körde bil sent på kvällen, hoppade in i bilen, drog upp efter Narviksvägen upp mot Norge och fiskade i alla vatten.
Ja.
Så jag kan alla vatten där. Jag har smakat på alla vatten.
Oj, oj, oj. Det bästa vattnet du har druckit då. Säger du Rotschedalen så blir jag galen.
Nej, inte Rotschedalen i Kiruna. Det finns där, ni får inte veta vad Rotschedalen är. Det där racingbanan är för Kiruna. Eller i Kiruna där man hoppar med motorcyklar. Och,
ja.
Tror jag, vet inte om det är kvar. Men förr var det så i alla fall. Jag ska bjuda Linda på jättegott vatten när vi åkte upp första gången.
Alltså källvatten är det.
Ja, en källa.
En kall källa.
Ska det vara.
Ja.
Och åker upp och så här vattnet måste du smaka. Så jag tog och hällde upp i en flaska. Först tog jag ut och drack det. Jag tyckte det smakade jättebra. Så fyllde jag en vattenflaska för hon satt kvar i bilen. Och bara, här måste du smaka på det godaste vattnet. Och när hon öppnade korken till den här så hon sa att det luktade fis.
Det såg du och drack den och bara, det här är godaste vattnet jag druckit.
Oh, wow. Jag vet inte vad du har för referenser, men det där är inte gott.
Nej,
men det konstiga, det var ju säkert i form av islossning eller något där, där uppe. Att vattnet blir väldigt brunt och sådär av rören och sådär.
Ja, precis. Det vet jag också sen barndomen också. När man skulle spola upp ett bad eller någonting och allting höll på att smälta och sådär. Så det var ju brunt och gult vatten man badade i.
Fräscht.
Ja, men det var ju så.
Ja.
Men ändå var det rent.
Men det var ju det. Men det såg inte så himla aptitligt ut. Så att, nej, Linda vill inte dricka det vattnet längre.
Har hon svårt att dricka ur kallkällor överhuvudtaget nu?
Jag försöker ju få den. Vi har ju en på väg upp till Borgvattnet också.
Ja,
den är ju väldigt fin. Och jag sa just precis samma sak där.
Ja.
Här är perfekt vatten. Men det är faktiskt väldigt bra. Där har vi inte upplevt det. Att det är, att varken att det smakar fis eller luktar fis. Eller att det är gult.
Nej, men där är det riktigt gott kallt vatten. Och det är många som stannar till där och plockar upp vatten i olika slags, vad ska man säga?
Dunkar.
Ja, flaskor, dunkar, ja. Allting.
Det är ungdomens källa. Så har ni vägarna förbi Borgvattnet, passera den vägen. Nu står det still vilket nummer den vägen har. Men det är på väg till Borgvattnet, det står källa till och med.
Ja. Du var ju väldigt intresserad av fiske och så här. Vann du några tävlingar?
Ja.
Gjorde du det?
Jag vann ju faktiskt. Jag var med i något som heter Kiruna Hugget varje år.
Kommer du ihåg vilket årtal det var?
Oh, måste ha varit 95, 94, 95, 96, 97. Någon gång där.
Okay.
90-talet. Eller vann gjorde jag inte. Jag vann två gånger.
Alltså själva pimpeltävlingen eller vann du pris i lotteriet?
Jag vann pris i lotteriet en gång och så fick jag, jag tror jag kom på femte platsen och sjätte platsen där. Tänk då, alltså som tonåring tänker man, ja men vad kul, vad vinner jag pengar? Jag vill ha pengar eller någon flashy, ja men något flashigt sådär coolt.
Ja.
På lotteriet vann jag en tv. En liten tjock tv. Det är så jävla många tum. Och på den tiden, alltså, jag cyklade överallt. Så för det första då, cykla hem i vinter med den här tjock tvn under armen. Alltså stackars barn, tänkte jag säga. Men det var jäkla vad jobbigt det var.
Ja, men vart var Kiruna och Hugget om man sätter det på en plats? Vart var det man pimplade då? Alltså ja. Pimpla isfisket.
Ja, alltså man fiskade ju nedanför LKAB egentligen i de här sjöarna. Lossavara sjön kallas det för där uppe. Du frågade mycket utsläpp som har varit i de vattnen, alltså hur man ska äta den fisken, men nej, där var det.
Nej, men fisk fanns det ju där. Det var ju där alla var.
Jättemycket.
Men det finns den sjön finns inte kvar va?
Den finns kvar, men den är minskad nu, för man har ju tömt ena sjön på ena sidan banvallen där de här malmtågen går med pellets då från Kiruna till Narvik och till Luleå. Den har minskat, så att jag tror själva Kiruna huggets plats där pimpeltävlingen var, den är nog, det är den torra land nu idag tror jag.
Ja, det är det.
Så det var en gång jag vann på ett lotteri, men sen andra gången kom jag fem eller sex, jag minns inte riktigt. Jag har en artikel kring det där. Jag sparar ju allt sånt där.
Du har en artikel också.
Då var det priset, ja, en cirkelsåg.
Ja.
En jävla cirkelsåg som 15-åring. Vad fan ska jag med en cirkelsåg till?
Jag känner att du cyklade hem med den också.
Jag cyklade hem med den också. Och det var under armen med den. Och alltså, det är ju alltid vinter. Det är ju isfiska, så det är ju vinter. Så att, nej, herregud, att man inte slog ihjäl sig.
Kommer du ihåg vilken tid på året det var?
Jag måste ha varit på vårkanten någon gång. Men jag vet inte om det var i mars, april någonting kanske.
Okej, och då fanns det inte, ja, kanske lite asfalt på bilvägarna.
Ja, om det hade torkat upp lite. Annars var det ju isbanor bara och cykla. Men jag minns att jag hade ganska bra balans. Jag kunde ju släppa styret och hålla i det här och cykla hem.
Ja, herregud.
Så att, ja, vad gör man inte för lite fiske? Så två pimpeltävlingar har jag fått pris i alla fall.
Ja, det är ju bra.
Ja, men jag kunde ju ha vunnit någonting flash, en Porsche eller någonting.
Ja, Men du, som sagt, du tog ju upp en annan podd att du har tvärsrekord också, så du har ju,
ja,
du har vunnit mycket, mycket här i ditt liv.
Ja, det har jag gjort. Men annars, som man säger så här, om man tittar vad ens barndom bestod av, så var det väldigt mycket, mycket handboll. Jag hade ju turen faktiskt att vara med både för länslaget, alltså för Norrbottens länslag, en årskull äldre än jag, alltså årskull 79, jag är 80, och så var jag också med då året efter. Sen tog jag mig faktiskt det året, 80-kullen där, länslaget i Norrbotten då, tog jag mig nästan alla steg till regionlägna för juniorlandslaget i handboll.
Mm.
Men då var det en match mot Haparanda. En 100 kilos kluns som ställde sig på mitt finger. Så nu är mitt finger som en krokig vägvisare. Eller vad ska jag förklara det som? Min höger hand. Fan, vad heter det? Pekfinger? Långfinger?
Ja, det måste vara lång,
ja. Långfingret är det.
Är det bara?
Jo, där. Högst upp på toppen så är det som en... Den är helt böjd.
Det ser ut som en krok.
Det ser ut som en krok. Väldigt märkligt.
Du kan inte räta den överhuvudtaget.
Nej, man kan hänga kläder på det. Man kan göra lite annat med
det. Vi har ju ett skruvstäd där. Ska vi göra en podd när vi försöker räta det där?
Ja, prova du. Men då tror jag nog jag går åt fel håll. Då har jag inget finger alls kvar sen. Jag minns ju den matchen också, för det var en kontring, och ni som inte känner till handbollsregler och så där, i alla fall, det var en kontring, alltså när man springer själv i stort sett med bollen, och den, jag tappade bollen framför mig och skulle ta upp den från backen, då en Haparanda-spelare ställde sig på fingertoppen, på spetsen av mitt finger, när jag har den på backen, och jag ska resa mig upp och knäcker fingret åt andra hållet.
Ja, just det.
Så det stod åt helt fel håll, fingret, men Rambo som man är, va, stod man bara och knäckte tillbaka det. Svinont.
Ja.
Och kunde inte skjuta resten av matchen. Jag kunde bara lobba in bollarna. Men gjorde ändå mål. Så att, och då var det till slut tagning. Det är ju fem olika steg var det på den tiden i alla fall. Att man skulle åka på alla de här lägrena. Och det sista steget kunde jag inte åka på. Och ja, så blev det. Då var det ingen handbollskarriär i alla fall.
Nej. Men allting har ju säkert en mening.
Det är ju så.
Jag menar, du hade kanske varit handbollsfross och bott
i Tyskland, tror jag.
Tyskland är det de skulle mycket.
Där, men,
har det inte funnits någon LaxTon?
Nej.
Då hade jag suttit här själv och pratat för mig själv.
Jag har suttit här inne i rummet.
Ja. Hej Niklas! Hej Niklas!
Hej, hur mår du Niklas?
Ja, precis.
Ja, nej, men så är det. Mycket handboll när man var liten. Vad gjorde du när du var liten, Niklas? Nu får du gå in på djupet här.
På djupet? Ja, jag vet inte vad jag ska... Det var, jag pimplade lite grann över isfiske och fiske lite grann så här. Men det var mycket som efter... Jag hängde så mycket med Peter. Ja, Peter gjorde ju allting ihop.
Och Peter, för er som inte vet.
Det är ju våran kusin som gick bort. Peter är ju egentligen grunden och starten till att LaxTon finns. Både Peter och Johanna. Men jag umgick så mycket med Peter. Vi gjorde mycket tillsammans. Men när han gick bort så blev jag väl lite mer introvert kanske. Jag tror jag låste in mig ganska mycket i mitt eget rum. Och lyssnade på otrolig hemsk techno som min morsa blev galen.
Det kommer jag ihåg faktiskt. Ja. Och det var ingen så här lugn trans-technomusik.
Nej, vi snackar 200 bpm säkert.
Ja, det kallades för någonting, kommer du ihåg?
Ja, gabber trans. Nej,
jag kommer inte ihåg. Nej, jabba dabba dance tänker du på. Det var en annan.
Men det var ju din CD.
Smurf hits.
Ja, precis. Nej, det här var Thunderdome kallas.
Så heter det.
Det var från den, det är sån holländsk riktiga techno. Men i alla fall det, men jag vet inte varför. Det var mycket sånt. Men sen vet jag att DJ-tiden startade också där.
Just det, du var ju DJ på, när var det här? Det måste vara 90-talet någon gång.
Ja, det måste det ha varit. Ja, det var där nog. Ja, där. Alltså jag kommer inte ihåg, jag är så gammal så nu börjar jag bli dement också. Men jag var DJ där ett tag. Vi var fyra stycken tror jag vi var. Och körde tillsammans. Vi spelade på mycket fritidsgård och så här. Men det var bra drag. Och jag fick alltid spela den musiken som ingen annan ville spela.
Men kan du inte berätta om det? Du har ofta sagt det att du var inte som alla andra DJs.
Nej, det kan man lugnt säga. Jag drog på musik och tömde dansgolvet istället.
Ja, du gjorde det andra hållet. Ja, istället för att dra till så hade du egen musik och diggade. Ingen annan dansa.
Nej, det var så här att jag var en av de första i Kiruna som vågade, i alla fall då på den tiden körde vi techno för första gången, och det var James Brown is Dead, den låten. Jag tömde till ett dansgolv. Folk fattade inte vad det var.
Men går den att dansa till för det första?
Ja, herregud, det är en klassiker.
Ja. Är den?
Jajamän.
Den går väldigt snabbt.
Den går väldigt, väldigt
snabbt. Så om du dansar det ser ut som att du gör något annat.
Ja, nej, men den körde jag. Men det är ju som sagt, allt som är nytt är jättesvårt för folk att förstå, men... Jag förstod direkt att det skulle bli något stort av den. Det är mycket sådana låtar jag har kört. Men sen var det ju, intresset var ju mycket som jag sa, skateboard, innebandy.
Men innan du lämnade DJ:n, du har också sagt någon gång det här för mig. Medan alla andra DJ spelade A-sidan så valde du alltid B-sidan.
Ja.
Alltså nu får du förklara vad det är också.
Ja, förut när det fanns vinyler så fanns det en A- och en B-sida. Ofta så kan det ha varit en...
Och ni som inte vet vad en vinyl är, varför? Nu är det långt tillbaka.
Ja, innan var det stenplattor, men nej, LP-skivor om man säger så. De är ju gamla vinylplastskivor. då var det ju oftast när man köpte en maxi-singel eller en vanlig singel så fanns det ju en B-sida. Det kunde ha varit en annan låt också. Men när köpte man en maxi-singel så var det oftast en annan version på låten. På B-sidan, man säger så. Det gillade jag att spela. Den lät inte kanske som den andra, men man kände igen att det var det. Men det var mycket roligt tyckte jag.
Det var då du tömde danskålet igen då?
Ja, det gjorde jag säkert.
Alltid.
Men direkt om andra skulle spela, det var, man skulle köra sommartid eller någonting. Då gick jag från båset.
Då gick du just
det. Då gick alla andra dit och körde och fyllde dansgolvet.
Alltså jag kan tänka mig din publik sen när du kom. Fan inte Niklas igen. Bara alla går därifrån.
Nej men det var så. Jag ville spela den musik jag tyckte var bra. Jag ville spela det som jag tyckte var helt. Jag, och lyssna på Gyllene Tider, Sommartider om igen. Nej det funkar inte för mig. Det är... Man blir hjärntvättad. Nej, men det är det som är grejen också. Men mellan allt det här också. Det här var ju på helgen när man körde. Jag tror det var fredag och lördag om man körde. Men däremellan under veckodagen så mycket skateboard, basket. Jag tror jag spelade innebandy där ett tag. Jag var också med uppe i A-laget som målvakt där ett tag. Badminton uppe i A-laget. Men direkt, jag märkte direkt när det blir, vad ska man säga, när det inte är kul någon mer. Förstår du vad jag menar? Man tar bort det roliga med träningen. Alltså...
Jag tror kanske när det blir för seriöst.
Seriöst, ja. Alltså när man skulle komma till träningen och man ska köra typ badminton. Du ska bara utfallspositioner i en timme. Och sen sista 10 minuter, det är då du spelar.
Mm.
Nej, då säger jag skit i det.
Det är det tror jag som handlar om, och det är väl det som skiljer en från alla andra där med disciplinen, just att hålla på det. Så kör vi handboll också. Man ska stå och kasta alltså, samma pass i en timme i stort sett.
Ja.
Och inte göra. Sen fick man, om man hade tur, spela. Ibland inte alls. Bara fys, bara springa, bara hålla på och göra hinderbanor och
grejer. Nej, precis. Men det är så det är. Det är så det blir bra. Du måste ju upprepa. Det här ska ju sitta i ryggmärgen. Du ska veta allting. Det är det handlar om. Repetition av allting. Men för mig blev det, då fanns annat som lockade. Och då var det snowboard. Och var det vinterhalvåret och jag skulle stå och göra det där med badminton, då skete jag i det. Då åkte jag snowboard istället. Så det var mycket sånt där. Sen fastnade jag mycket för skräckfilmer och göra egen musik. Det var saker jag tyckte var roligt också. Det är jättekul att få göra det här med LaxTon-grejerna nu. Här får jag verkligen få ut alla kreationer egentligen. Med musiken, med filmklippningen. Det är som jag sagt tidigare också, vi gör ju allting själv. Det är vi själva som har lärt oss allt det.
Ja, men vi är ju som ett litet produktionsbolag som gör allting och producerar allting själv.
Ja.
Så nej, men det är ju intressant ändå och häftigt att man kan få, jag menar, du kan ju, du är duktig på det, att man får ändå fortsätta med det fast i en annan form egentligen.
Ja, nej, absolut. Och det är det som jag tycker är så kul med att kunna få göra typ våra loggar och våra, alltså våra merch, allt det här. Det är våra egna grejer. Det är det som är så jävla kul.
Mm.
Och sen att sitta och klippa ihop någonting och få i den här röda tråden av det vi har filmat när vi har varit iväg. Det är också jävla roligt att sitta och se det och sen få ihop det med övergångar och stämningsmusik så folk förstår hur våra utredningar är. Alltså man får som, vad ska man säga, en helhetsbild. Och det tycker jag också är roligt, för att det är som en gång i månaden släpper vi en
långfilm.
En långfilm, det är ju typ det.
Ja.
Som vi försöker alltså få ner så mycket komprimerat av allting som vi har filmat till någonting bra och mysigt att titta på helt enkelt.
Det som är så häftigt att man får alla mejl och kommentarer, att man nu hela familjen samlade med popcorn och chips och ska kolla på LaxTons utredning. Det är ju jättekul att se.
Nej, precis.
Och höra.
Så någonting gör vi ju rätt.
Ja, men det är ju så. Och all den uppskattningen, alltså något som jag tycker är så himla kul, det är ju nu när vi har kört våra såna här videohälsningar till folk runt om.
Ja, just
och när
det.
De också har filmat reaktioner på våra videohälsningar. Ja, alltså det är ju galet nu, alltså de börjar gråta och tycker det är så här, herregud att LaxTon hör av sig på det sättet och hälsar till mig. Då förstår man lite grann, herregud, att det är bara vi.
Ja.
Det är bara jag och det är bara du. Alltså det är vi inga speciella personer. Men ni hör ju hur vi är som personer här i den här podden. Så att det är det som är så märkligt men så häftigt, att man kan, men som jag fick nu senast idag ett mail, nej det var på Messenger var det, en som skrev att vi har hjälpt henne ur hennes största livskris genom de klippen vi har på YouTube och även den här podden då, som vi har nu då. Och att höra det och alltså, det får man verkligen ta till sig och faktiskt känna en stolthet över att vi gör någonting som hjälper andra.
Påverkar andra
och ser till att de mår lite bättre.
Ja.
Det är ju sjukt häftigt egentligen.
Jag tror det är också mycket av det här hela som vi gör. När vi är så nischade så är det ju ganska lätt ämne att kalla in för knäppskalle, koko, allting. Förstår jag menar?
Ja.
Jag tror det är mycket som kan relatera till det här. Att vi skiter ju i det egentligen. Vi gör våra trace. Vi hade gjort det här om vi hade haft en som lyssnat.
Ja.
Men vi gör ju det vi drömmer om. Vi går ut och gör de här utredningarna på vårat sätt. Vi lägger ut våran podd på vårat sätt. Och det är det jag tycker är så roligt. Vi gör det på vårat sätt. Mm. Och jag tror många som kan relatera till det. Att, men de kan ju göra det här. Då kan jag också göra det här.
Ja.
Alltså jag kan vara mig själv. Och det är det vi är. Vi är ju oss själva.
Ja, vi är ju inga, alltså man tänker så här, vi... Jag anser oss att vara ändå normala personer som ja, men har en okej bakgrund, har haft normala arbeten innan LaxTon och under hela LaxTon-tiden också.
Ja.
Anses av många ändå som att ja, men de här är ju helt rek och killar ändå. Så det är inga konstigheter där att folk säger att men fan, de där grabbarna de är helt väck. Eller något sånt där. Utan, och just det som du är inne på, att vi gör det på vårat sätt och att vi har den skeptismen i början av utredningarna och under hela utredningen, men även ha ett öppet sinne att det kan vara någonting annat.
Mm.
Och ändå visa hänsyn till alla tusentals berättelser och till våra klienter när vi åker ut att de har ju faktiskt upplevt någonting på det här stället.
Ja, precis.
Det kan inte vi komma in där bara som någon form av Mr. God och bara nej, det här finns inte. Det,
nej,
du, det du upplever det är bara i ditt huvud, utan man får ju gå igenom det och verkligen försöka dokumentera och se, ja men det hon eller han precis upplevde, kan det hända en gång till? Det är det vårt jobb.
Precis, och det vet jag också när vi kommer ut till klienter till exempel, deras största farhåga är att ingenting ska hända. Har du tänkt på det? Då säger du, det kommer säkert inte hända någonting. Det spelar ingen roll.
Nej.
Det är som du säger också, det är 365 dagar på ett år. Och det var så ska du just vara på den dagen allting händer som de har upplevt.
Nej.
Jag menar, vi är där och vi har instrument. Vi har allt att kunna dokumentera det här. Och ofta så går vi därifrån med väldigt mycket oförklarliga saker.
Ja, i alla fall någonting som vi kan hämta med och visa upp för alla som tittar på klippen.
Precis.
Men det är som du säger, man behöver vara ödmjuk i sättet att bemöta människor och alla upplevelser där ute.
Ja.
För alla, som sagt, det som man själv upplever, det blir ju så pass starkt också.
Ja.
Det kommer jag aldrig ta ifrån någon.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jag måste hoppa tillbaka då till barndomen här då. Vi växer upp i ett Kiruna som är, ja men i stort sett då så är det ju, det är Kiruna gruvan. Alltså många av våra vänner börjar arbeta där. Och, men inte vi. Jag började ju på en bensinmack på den tiden, var det väl, ja det hette Esso, men nu heter det, var det ju Stator, så nu är det ju Circle K då.
Ja, just det.
Så det, jag började jobba väldigt tidigt. Jag tror jag började som så här 14-åring på helgerna. Började fylla på grejer ute i butiken och sen började jag jobba i kassan och sådär. Och hade det då fram tills jag var 20. Under hela skolgången hade jag det. Och,
så, men det är ju bra. Bra extra knäck.
Men det var ju det. Så man kunde gå ut och festa upp de pengarna.
Ja, precis. Man jobbade ihop för att klara en helg.
Ja, men det var ju sådär.
Ja.
Men gruvan lockade ju aldrig än riktigt.
Nej, alltså det var inte för mig heller. Hela min gymnasiet så tänkte jag att jag ska bli målare. Jag hade ju inte alls det här med det som jag håller på med nu, med ljud och bild och fot och sådana här saker. Utan det var mest att jag skulle bara bli målare, för det var kompisar runt omkring. För jag hade ju inte bestämt mig, jag visste ju ingenting. Men jag hade för dåliga betyg, så det blev industri istället. Då var jag nästan på väg in till gruvan. Och det har jag tänkt på än idag också. Jag undrar vad som hade hänt om jag hade fått jobb där. Stannat kvar där.
Ja, då hade jag suttit själv här i poddrummet och pratat med mig själv.
Ja. Nej, så allt har ju en mening egentligen. Det har det ju. Så det är ganska häftigt när det händer. Jag menar, istället för att... ja, tänk om du har blivit handbollsproffs. Då hade du varit där borta. Jag hade stannat kvar i Kiruna och jobbat i gruvan. Det är ingenting fel med det. Du får jag menar, men det, hur urartad eller hur vägarna blir.
Ja, men alla, alltså, hur alla val man gör, det är det som är så häftigt med livet egentligen. Att alla val man gör, oavsett vilket val du gör, så händer någonting. Det öppnas en annan dörr till någonting annat.
Precis.
Och någonting annat stängs.
Ja.
Det är hela tiden så att man, du kommer till två dörrar eller tre dörrar, för det kan finnas flera val framför en vad man ska ta vägen. Och så väljer du en av dem.
Ja.
Och då är det ju de andra möjligheterna för stunden i alla fall stängda. Sen kan det komma tillbaka möjligheter i livet som gör att de öppnas igen. Annars blir det ju så att man går in i någonting nytt och sen ska du se var det tar vägen. Det tycker jag är så jäkla häftigt med livet också. Mm. Att man vet ju aldrig riktigt att ja, men slänga sig ut. Vi får se hur det går här när vi börjar jobba helt med LaxTon. Och då stänger man dörrarna till det gamla arbetslivet och så öppnas det nya möjligheter istället. För det är ju så länge man har, jag vet inte, så har jag börjat tänka i alla fall. Så länge man har inte gör det, så vet man ju inte riktigt vad som kommer hända heller. Så länge man inte vågar så vet du ju inte. Du får aldrig reda på hur det skulle kunna varit.
Nej, jag tror det är det värsta. Att tänka så här, jag skulle nog ha testat. Jag skulle ha gjort det där.
Ja.
Alltså allting går ju att förändra. Jag menar, tänk om det hade varit så också. Jag vet när jag flyttade från Kiruna hit till Borås. Det var ju jättesvårt och ett stort steg. Helt ny stad. Typ det längsta jag hade varit är ju till Boden när jag gjorde militären.
Ja.
För mig var det ju jättesvårt och hade alla kompisar upp i Kiruna. Och sen direkt man kom ner hit så började ju folk det ska vara här, det är skitmycket roligt som händer, du borde komma hit, och då fick man ju så här inre panik, för jag visste att jag kommer bara sitta i den här lägenheten, för jag känner ju ingen.
Nej.
Och så var man arbetslös och försökte hitta jobb, så det var så där ett tag att man bara, jag flyttade tillbaka, men det blev aldrig av.
Nej.
Tänk om det hade blivit där också, att jag hade flyttat tillbaka.
Ja, det kunde, för du flyttade in 97.
Ja.
Och då hade du, om du hade tankar där tidigt att flytta tillbaka, då hade du säkert åkt tillbaka innan jag flyttade ner.
Mm. Nej, jag hade ju inte sagt till dig att flytta ner.
Nej, alltså.
Jo, Tony, flytta ner nu så kan jag ta ditt jobb här på macken.
Ja, så flyttar jag ner och så flyttar du upp. Så bara, ja. Jaha. Nej, men det är det som är så jäkla intressant. Så alla val man gör i livet, det leder till någonting alltid. Och ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra. Men jag tror man bara ska lära sig av det också. Att man, herregud, och jag tror så här, nu blir det här någon form av inspirationspodd till livet. Men ja, så får det också bli då. Men jag tror att så länge man gör det man tycker är roligt, så länge man försöker, i alla fall så gott man kan med vad man än gör, så kan det aldrig bli fel.
Nej, det är det jag menar. Våga satsa, det är det handlar om. Våga satsa.
Ja.
Gör inte som jag när jag kommer upp till A-laget. Lägga av, utan kör på.
Ja, men lite
då
så.
Blir man Zlatan efter ett tag.
Då blir man Zlatan.
Inte kanske om du tränar badminton, då är det fotboll kanske. Men
nej.
Det är det handlar om. Och det är samma som det här med oss och det här med LaxTon också. Jag menar, jämför med hur vi var i början, hur vi utredde i början.
Mm.
Till vart vi är nu. Det är en helt annan skillnad.
Mm.
Och det är det handlar om också. Det är repetition, det är övning och titta på hur blir det om vi gör så, hur blir det om man gör så, vad händer om vi gör så, vad händer om vi gör så här.
Mm. Ja, vi utvecklas hela tiden. Och
det är det handlar om.
Ny teknik också.
Ja.
Vågar du spendera en natt i Sverige och i ett av världens mest hemsökta hus? Boka din natt på borgvattnet.eu.
Men om vi backar lite grann tillbaka i barndomen där också. Jag tänker på Peter och Johanna. När de gick bort, hur förändrades det för dig? Blev det något, kommer du ihåg något så här konkret som hände med just dig själv? För jag sa ju att jag blev ju mer, jag tror jag blev mer så introvert. Visserligen så skaffade jag en flickvän ganska tidigt. Jag tror jag var 14 år.
Ja.
Var jag, jo, 14 var jag. Och hängde ihop med henne i ganska många år.
Ja, precis. Men jag tror för min del där, jag var ju bara 8. När de gick bort i och för sig. Så att livet hade nästan bara börjat, tänkte jag. Men det är klart, jag tror man börjar fokusera ganska mycket på döden och vad händer när man dör. För sen börjar ju hända så märkliga saker i lägenheten. Så allt det här, det är lite svårt för mig att urskilja hur det var, hur man påverkades. Men jag minns ju det, alltså från den, om man tänker 8-årsåldern, man kanske inte minns så himla mycket från skolgången och sådär. Ja, man minns första skoldagen och så. Men när man tänker den, det som är ett jättestarkt minne därifrån i alla fall, det är ju hela begravningen. Där minns jag jättetydligt.
Jag har inget minne av begravning.
Det är ju märkligt, du är ju ändå äldre.
Blankt i mitt hubbe.
Den är alltså, när vi är i Kiruna kyrkan där uppe, det är ju en jättefin, det fick ju pris som årets kyrka, eller årets vackraste byggnad var det.
Ja.
Något år, det minns jag inte riktigt när det var, men otroligt fin kyrka, stor, lukta kära, så här, riktigt så här, den är jättevacker. Och jag minns den kyrkan, alltså den är ju väldigt stor och har väldigt många bänkar, men den var fullsmockad med barn och ungdomar.
Mm.
Jag har aldrig sett så mycket folk i kyrkan.
Nej, men det, jag vet det, jag har hört, alltså det är det som är så galet, det är helt, helt borta ur mitt huvud.
Ja.
Så jag tror det är att jag gick nog in i mig själv så jävla mycket, så jag har inte, det saknas vissa delar där.
Ja, men det är väl kanske, det kan ju vara någon form av försvar också, att man, försvarsmekanism igen, att man inte vill heller komma ihåg allting.
Nej.
Men, att man blockade på något vis.
Ja, men jag tror också det, för jag vet ju när min moster kom och sa att de hade gått bort, så sa jag att han har inte gått bort, han har rymt. Mm. Jag tror jag var i en sån förnekelse så länge så jag fick inte till det i mitt huvud.
Nej.
Jag har nog inte varit, ska man säga, medgörlig på ett sätt. Eller vad ska man kalla det?
Ja, men medvet-
alltså kontaktbar på det sättet.
Ja, och att man, precis, att man inte tog till sig det på, nej, det sättet.
För att jag innerst inne visste att han, det är inte så. Han är ju där. Han kommer komma tillbaka.
Men du minns ingenting. Alltså, det som också, alltså, hela dagen där är jättetydlig. Men när vi åker ner till Kiruna kyrkogård sen. Kommer du ihåg där någonting? För det var ju här måste ha varit i januari. För det var, jag minns att det var kallt, det var snö. Och så den här gropen bara som hade grävt färdigt. Och sen var ju Petri och Hanna i samma kista.
Nej.
Och jag får mig där, och det var säkert Petri och Annas mamma eller pappa, jag minns inte, men alltså någon som skrek verkligen så här, sånt hjärtskärande skrik när kistan sänktes ner under jord.
Ja.
Och det kan man ju förstå.
Ja.
Men, och jag tror det var där faktiskt det var där jag grät faktiskt. För jag grät ingenting i kyrkan, kommer jag ihåg, men sen, där var det så himla sorgligt, kommer jag ihåg att det var.
Ja.
Och så definitivt, tror jag på något vis, när man sänker ner under jord. Men du kommer inte ihåg någonting av det?
Nej, nu börjar jag bli så här, var jag ens där? Det. Någon måste veta, men jag måste ju ha varit det.
Ja, du måste. Jag kommer inte ihåg det, men det är å andra sidan, jag minns ju inte någon annan runt omkring mig heller. Så att.
Nej, för jag kan inte, i mitt huvud kan inte, det här måste jag ha blockerat.
Men jag tänker
det här är riktigt blockerat i mitt huvud.
Ja, bara för att det är så himla jobbigt så kanske du inte ens, förstår du, att man har inte ens kvar de minnena.
Nej.
Du får göra sån här hypnos.
Ja, öppna upp de där minnena.
Ja.
Då kommer jag vara traumatiserad tills jag somnar in.
Ja, det är klart.
Nej, men det är ju så här, kroppen funkar ju så. Det är ju en försvarsmekanism du har i dig själv. Och det är ju som, när du säger mycket folk, jag vet hur kyrkan ser ut, jag vet hur det kan se ut om det är mycket folk. Men är det de bilderna som är därifrån eller är det någonting jag sätter ihop i mitt huvud?
Ja, så tänker
du. Förstår du? Samma, jag vet hur det ser ut, vart graven är, jag vet hur det skulle se ut om det var en grop där.
Mm.
När den sänks ner. Men jag kan inte komma ihåg att det var någon som skrek. Nu, när du säger det så kan jag höra ett skrik. Men jag vet inte om det... Förstår du?
Ja, just det. Att det jag berättar, att det är något du sätter ihop nu.
Ja, att jag sätter ihop det i mitt huvud för att jag ska kunna...
Minnas det.
Minnas det på ett sätt. Men är det... Jag vet fan inte.
Nej.
Det är ganska intressant.
Ja, det är jätteintressant. Men jag tror gärna funkar så också. Man tar bara det man orkar, tror jag.
Ja.
För att klara av det.
Definitivt.
Överleva. Ja, om vi backar tillbaka ännu mer då i barndomen, vad var det mer som hände? Ja, det var ju en skilsmässa, det tror vi pratade om förra gången också, att de våra föräldrar gick isär. Och att växa upp så, det var väl jag kan inte säga att det är bra eller dåligt, det är aldrig roligt när föräldrar skiljer sig, men jag tror ändå det var för en själv så känns det som att det ändå är bra. Alltså man växte ju väldigt snabbt, sen vet jag inte om det är rätt eller fel.
Nej.
Man blev ju vuxen väldigt, väldigt fort.
Ja, precis.
Och fick ta ansvar väldigt snabbt.
Ja.
Och det vet jag att skolan var ju prio för mig. Det har vi också pratat om innan, att det var fokus på betyg för att komma in på skolan och företag i gymnasiet som jag gick då. Och sen har det alltid varit en dröm faktiskt att starta eget företag, och det har vi ju nu med Dragstone egentligen. Så det har man ju uppfyllt på ett sätt då.
Ja. Jag vet ju själv hur det var för mig. Jag hade nog inga drömmar på någonting. Alltså vad jag ville göra, vad jag ville bli. Det har man ju fortfarande egentligen inte heller. Jag har ju bara blivit Sveriges bästa spökjägare.
Det var ödmjukt sagt.
Nej, men det är ju så det har bara blivit egentligen. Vi har gjort någonting som vi är duktiga på.
Ja.
Och vi har hållit på med det så länge så vi har blivit sjukt bra på det. Jag menar, det här är ju ett jobb vi har. Det är ju det. Och jag skulle aldrig kunna tänka mig någon annan karriär egentligen heller.
Nej.
Jag skulle inte kunna tänka mig gå tillbaka till industri nu efter jag gjort det här. Men måste man så måste man, höll jag på att säga. Men jag menar bara att därför vill jag ju fortsätta. Man brinner ju för det här. Vi blir bättre på det vi gör. Både mer klippmässigt, utredningsmässigt. Vi lär oss mer. Och jag menar, vi har ju det här hemsökta museet nu också.
Mm.
Det här kommer ju bli riktigt kul att få öppna upp för alla och få gå runt här och känna av, och jag tror det kommer bli speciellt.
Mm. Ja, men det du sa, det, jag tänkte på en grej nu ändå, det här med att nu gör vi det här, och jag tror för ens egen del, i och med att det alltid har varit, jag är en riktig tävlingsmänniska, alltså i grund och botten älskar jag att tävla och jag hatar att förlora. Mm. Alltså så är det alltid, och gör jag någonting ska jag göra 100% alltid, och jag ska göra det så bra man bara kan, och så har jag ju alltid gjort i allt jag har tagit mig till. Och ibland kanske inte att alltid tänka efter att man får med sig resten av gruppen och sådär. Men att man ändå är resultatfokuserad. Det är därför tror jag också att allt vi har gjort tillsammans, ändå alla visioner vi har haft och allt vi har tänkt, hit ska vi. Det har vi faktiskt lyckats med också.
Ja, absolut.
Det är jäkligt häftigt om man tänker, oavsett vad vi har tagit oss an, så här, men nu gör vi det här.
Ja,
då har vi gjort det.
Ja.
Och där märker man också, och det är där jag tror skiljer sig lite grann, att man många gånger alltid tänker på alla konsekvenser. Ja. Så här, när man ska göra någonting, så nu är vi inne på en inspirationspodd igen kanske, men hur som, det får bli det med också. Att man tänker så himla mycket, att man är på ett jobb man kanske inte trivs på. Mm. Man går där dag ut och dag in, och man sitter och man mår inte bra, och man tycker att livet är pest och pina, och allting är bara negativt, det är bara en dålig spiral ner, och allt är skit. Och så länge du tänker att allt blir skit, då blir ju allt skit. Så är det ju. Men att man vågar ta steget då, bara, men jag gör det här för jag kommer må mycket, mycket bättre. Mm. Jag kommer göra någonting som jag mår bra av. Och allt hänger ihop till att till slut att det kanske blir att man blir mycket, mycket lyckligare. Oavsett vad man tar sig an egentligen. Men jag tror också lite, follow your dreams. Gör det man vill göra, det man mår bra av och det man är lycklig av att göra. Då kan det aldrig bli fel. Sen finns det ett ont måste i allt det här. Det är ju alla jäkla, tyvärr, räkningar och pengar måste in på något sätt.
Nej men precis, det är ju oftast det. Och jag menar, jag har träffat jävla massa människor som säger, jag vill byta jobb. Istället för att vara kvar i det ekorrhjulet och vara där, och så blir man bitter och vill inte förändra. För pengarna ska in, de kommer varje månad, jag kan stå här. Men är det att leva? Jag vet inte. För det är så jag också känt när jag har hoppat mellan arbeten, att jag var på ett ställe och jag vantrides fruktansvärt. Mm. Så jag bara, nej, jag säger upp mig, jag skiter i vad som händer. Jag säger upp mig. Men tur så fick jag ju sparken istället.
Det är också en väg att gå.
Ja, men det var mycket, mycket bättre. Jag fick en världens bästa deal istället. Ja. Så jag kunde gå omkring och må mycket bättre. Man ska, jag tror, alltså det finns jobb om man vill ha ett jobb. Nu är det också jobbinspirationsämne. Men jag menar, istället då få gå runt och tycka, nej, jag vill inte göra det här. Mm. Börja hitta, jag har alltid sagt det, ha en plan B. Lev inte bara med plan A. För om den plan A inte funkar, du måste ha en plan B i allt. That's it.
Ja, att man ändå, jag tror som sagt, försök hitta det man tycker är roligt och så fokusera på det bara.
Ja. Alltså, och det kan vara vad som helst. Det kan vara att du ska ta ett beslut om att byta arbete till exempel.
Ja.
Och så får du en tjänst som vi säger att ja, den ligger där borta. Det är en timmes, eller vi säger en halvtimmes att köra.
Mm.
Nej, då är jag kvar här. Men jag trivs inte här. Nej, det är för långt att köra. Men tänk om det är den där halvtimmen du hittar dig själv och du kommer till det företaget där allting är så jävla bra.
Ja, precis. Ja, men så kan det vara.
Jag tror det är så mycket man missar om man bara, nej.
När man inte vågar att prova och så är man kvar där, så blir man bitter och bara, ah gud, det är samma jobb i 30 år här och det händer ingenting och det är samma, jag mår dåligt. Så att...
Ja, så ska jag också låta efter 30 år. Nej,
då får du bara, nu bara bita. Nej, men jag tror vi gör ju det vi tycker är roligt. Ja. Och så man kommer ju aldrig hamna där, och även fast det är mycket jobb så blir man kommer aldrig hamna riktigt där.
Nej.
Och jag tror det finns ett så jäkla bra, nu försöker jag bara hitta orden hur det var det talasättet, men det finns en väldigt bra grej som är, så här är det, just det. Om du vill ha någonting du aldrig har haft, så måste du göra någonting du aldrig har gjort. Den tycker jag är så jäkla bra, om man fattar den.
Ja, men den är ju klockren.
Alltså om man, när du ska hoppa där när du står vid vattenfallet, du har aldrig gjort det, du vet inte vad som händer. Men när du väl tar steget, nej, och gör det.
Jag hade aldrig hoppat ändå. Nej,
men det var det bara metafor här. Ja. Du ska inte hoppa från ett vattenfall här, det var inte det jag menar.
Nej, det hade jag aldrig gjort.
Men att man står där på gränser och bara och låter sig ändå inspireras och försöker verkligen, och man vill verkligen det här. Ja, men utan att man vet hur utgången alltid blir, så tycker jag att man ska våga. För det märkliga är, och det vet jag inte om det är för alla det här, men det löser sig alltid.
Ja, men det är precis.
Eller det, jag ska säga, jag löser det alltid, oavsett vad det handlar om i en situation. För man ska inte bara luta sig tillbaka och bara, ja, det löser sig. Inte bara av sig själv. Alltså,
du måste jobba för det också.
Ja, men någonting måste du göra.
Du måste göra någonting för att du ska få en förändring. Och som förändring ska fungera, så måste du göra någonting.
Ja.
Så är det. Och det är det jag menar. Att det är samma som det här med paranormala och det oförklarliga. Det är så många av de här som vi ser. Om vi tar skeptiker till exempel. Det är så jävla enkelt att säga nej.
Nej. Ja, det är det.
Det är ju det.
Ja.
Alltså, ska vi gå testa här och gå runt här? Nej, men det finns ingenting. Jag tror inte på det. Förstår du vad jag tänker?
Ja, men så är det ju jätteenkelt.
Det är så jävla enkelt. Istället för att säga, okej, jag har den här maskinen, jag ska gå dit. Och så får man uppleva någonting.
Och kanske inte första gången. Jag tänker så här, man går där, bara, nu vill jag uppleva någonting, det händer ingenting.
Nej.
Och sen nästa gång, det hände ingenting.
Nej.
Men sen tredje gången, då kanske du får vara med om värsta intressanta saken där man börjar fundera på det här. Men du, vad fasen var det där?
Ja.
Vad spännande det blev helt plötsligt.
Precis.
Men det är ju väldigt enkelt att säga nej hela tiden och aldrig prova eller aldrig göra någonting. Och det är lite grann från skeptiker och alltså, nu pratar jag kanske de som är väldigt, väldigt skeptiska. Och så här. För dem är glaset alltid halvtomt.
Ja.
Det är inte halvfullt.
Nej.
Men egentligen är det samma sak. Ja, men egentligen är det samma sak.
Ja, det är ju det.
Det är det som är så häftigt. Ja. Men man kan se det på så många olika sätt.
Ja.
Att men efter regn så kommer solen.
Ja.
Ja, men då säger de också, ja men sen kommer det regna en gång till.
Ja, men efter... ja. Eller som, efter vinter kommer sommaren.
Ja, ja, det... ja,
men sen kommer det vinter igen.
Ja. Jo, jag menar, man kan ju alltid se det på tåg. Det är klart att, det är det jag menar, att jag tror ändå att vilket mindset man har, den, det är nog grunden till mycket.
Ja.
Och vill man att, och redan innan många säger, det där kommer aldrig gå. Nej, men det är som fan klart att det aldrig kommer gå, för det säger du så innan du har provat, då kommer det aldrig gå.
Nej, precis.
Då är det ju kört.
Ja.
Så säg ja.
Ja, inte kanske till allt, men.
Eller så här, våga lev.
Ja,
så då.
Precis. Vad hette, du hade ett citat på föreläsningen. Kommer du ihåg den? Den är grekiska. Kommer du ihåg den?
Grekisk?
Det var inte en grek, så jag vet inte.
Kalimera?
Ja, nej, han som, du måste leva för att, nej, fasken.
Jag har den där.
Ja, jag kommer inte ihåg den nu, för jag har den alltid haft den i slutet på föreläsningen. Du måste våga för.
Nej, men jag tänkte, du måste, just det. Jag kommer inte ihåg. Det var någonting i alla fall, inte så här...
Ja, det var typ att du kan vara leva och ändå vara död. Nej, jag vet inte. Du måste
leva. Jag vet vad livet är, måste man dö? Nej, nej, så kan det inte vara.
Ja, det är ju,
nej,
det,
inte så.
Nej, men det var, den är också ganska fin. Och den är faktiskt sagt, du måste leva för att någonting. Ja, ni som kanske har varit på vår föreläsning kommer ihåg den. Jag kommer inte ihåg den just nu. Men det är också ett sånt där citat som är så att du kan gå omkring i livet och tro att du lever. Men du lever inte fullt ut egentligen. Nej. Utan man är i sitt ekorrhjul och man accepterar det bara.
Ja, man är det bara.
Men jag tror det som vi kör här med LaxTon och allting, så vi har tagit de här besluten ett efter ett hela tiden.
Mm.
Och vågat göra det.
Ja, faktiskt.
Det är det handlar om. Vi hade ju aldrig suttit här nu om inte vi hade vågat.
Nej, och inte kanske lyssna på alla andra och lyssna på allt, på alla skeptiker som finns där ute, för de finns det ju gott om.
Ja, ja, ja.
Men ändå, man har märkt ändå, det har svängt de senaste åren, väldigt lite skeptiker.
Ja. Jag tror det är också mycket mer så här också, när det kommer ut mer i media, det kommer ut mer, ska man säga, dokumentärer om allt möjligt, om, du vet, liv efter döden, reaktioner, det här fysiska, eller inte fysiska medvetandet, alltså medvetandet du har när du lever, att mest troligast försvinner medvetandet någon annanstans.
Ja, just det.
Och det är det som jag tycker är ganska häftigt. Det är därför också det är ganska roligt att göra det vi gör. För det är det jag också har sagt när vi är iväg. Kan jag ha interaktion med någonting som har medvetandet kvar och förstår det här? Så inte de går omkring i ett ekorrhjul och tror att de lever och de gör sin vardag. Så det är måndag hela veckan för dem, att de vaknar upp, de gör samma sak, vaknar upp, gör samma sak som i en loop. Det är mycket sånt jag vill att vi ska försöka få fram, Tony, på en gång.
Bra, det ska jag försöka fixa. Är du intresserad av spökjägarutrustning, kläder eller varför inte följa med på en spökjakt tillsammans med oss på LaxTon? Gå in på laxton.se och läs mer. Det här blev en liten annorlunda podd kanske.
Men det är det vi har sagt, vi pratar om allt mellan himmel och jord.
Ja, och vi glider iväg i ämnen och hoppas att ni tycker att det är okej. Men så kommer det säkert vara framöver också.
Ja.
Ska vi ta någonting bara, jag tror att vi hamnar inte så långt i våran barndom. Vi pratar ganska lite om det egentligen.
Ja, men vi har tagit det mesta, det större delen egentligen. Visst, det finns ju mer andra detaljer också, men det kanske dyker upp längre fram i andra poddar.
Ja.
Ska vi lämna dem med en liten funderare?
Med en funderare.
Vad kom först? Hönan eller ägget?
Oj. Ja, den är viktiga frågan.
Jag grubblar på den hela dagen. Men jag tycker vi gör så här. Det här låter vi vara lite öppet, som vi säger i spöken på bilder.
Den här, vad man tror inte. Men ni kan gärna kommentera lite grann. Vad det, nu var det som att den för vissa kanske är en inspirationspodd. Det kan man hoppas. Så här, bara, wow, det där var ett jättebra citat. Det där ska jag leva på nu och bara kör.
Ja, men det är ändå det, är det som är en del av LaxTon ändå. Det är ju det här att vi har vågat.
Ja.
Hade vi inte vågat så hade det inte funnits.
Nej.
That's it.
Det blev en liten annorlunda podd, men det är ju precis så här det är att podda. Vi hamnar iväg i tankar och idéer. Hoppas ni tycker att det var ändå inspirerande för vissa. Att vissa tyckte att, ja men wow, det där ordspråket ska jag ta med mig. Det var allt för den här veckan, så hoppas vi att vi hörs. Inte syns tyvärr, men hörs i alla fall i nästa avsnitt av Spöken på bild.
Där kom den.
Ja, det var det.
Spöken på bild.
Ja. Hoppas att ni lyssnar nästa vecka i podden Spökjakt på riktigt. Tack för att du har lyssnat på LaxTon-podden. Spökjakt på riktigt.